Ja, nu är det nog på, ja. Då hälsar jag er här inne varmt välkomna till eftermiddagens pass med Mats Isesson som ska tala till oss över ämnet Kom ihåg ditt dop. Och nu vet jag inte exakt hur Mats kommer lägga upp detta, men som ni ser, jag tror att jag hoppas att alla har fått tillgång till ett blad med trosbekännelsen och med lilla katechesens förklaringar av densamma. Och jag ursäktar att trycksvärtan är lite svag på kanske, men jag hoppas att ni ser den och ännu mer att ni kanske kan den sen gammalt. Så vi är glada att Mats vill komma hit och tala denna eftermiddag. Välkommen hit. Och Mats har tänkt att vi ska börja med psalmen 199. De tre första verserna på
hälsa er alla frid, nåd, kärlek, barmhärtighet från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för det vi har fått vara med om hittills under dessa dagar. Och så ber vi om din välsignelse även i fortsättningen också, dessa pass som vi har planerat. Vi ber att du sänder din ande, att det får bli till rik välsignelse för oss alla. I Jesu namn. Amen. Den 19 maj 1945 hände någonting stort I Torsby kyrka blev Mats Håkan döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn av prästen Gustav Persson. Det var i Torsby i norra ändan utav de vackra Frykensjöarna. Och just där den dubbfunten står, så står det på väggen: låt den barnen komma till mig och förmena dem inte, till det hör Guds rike till. Vi hörde igår att Martin Luther, han blev döpt dagen efter han var född, alltså den 11 november. Och det var en stor glädjedag för honom. När Gunnel och jag för ett par år sedan var i Turkiet besökte vi Efesus, ruinerna av Efesus. Och där hittade vi en kyrka, ruinerna av en kyrka från 500-talet. Och i anslutning till den kyrkan var där, och det var det jag letade efter, för jag hade läst det i en av Per-Olof Sjögrens böcker, att det var så i de här gamla kyrkorna, det var från 500-talet. Och det här skulle då vara en åttakantig byggnad i anslutning till den. Och det var det. Och där var en dopgrav. Och medan vi fotograferade det så kunde vi mycket väl tänka oss alla dessa dopkandidater. Det måste ha varit en väldigt stor församling, för det var en stor kyrka redan på 500-talet. Dopkandidaterna, de steg ner i dopbassängen på långfredagstrappan. Och där sänktes de ner av prästen under vattenytan i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och sen klev de upp på påskdagstrappan, och där väntade faddrarna som klädde dem i vita dopdräkter. Och sen dansade de runt av glädje med strålande ansikten, och så följdes de in i kyrkan där de firade gudstjänst och också fick bröd och vin, Kristi kropp och Kristi blod. Har skrivit att hans dopdag var den lyckligaste dagen i livet. Och därför så behöver vi påminna varandra om denna den lyckligaste dagen i livet. Det är ju inte så att jag kommer ihåg den 19 maj dopet som skedde då. Vi kommer inte någon av oss ihåg våra dop. Men ändå så ska vi påminna oss om dopet. Tänk dig att du står vid dopfunten. I handen håller du den dopfunt där du blir döpt. I handen håller du ditt dopbevis. Och så lägger du handen på själva dopfunten. Och så tänker du dig tillbaka till den stund då prästen tog dig i sin famn och hällde vatten över ditt huvud tre gånger i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och tänk på detta, att ditt namn blev nämnt samtidigt med Guds namn. Och det är stort. Mats Håkan blev nämnd samtidigt med Faderns, Sonen och den helige Ande. Och det är stort. Så är det med oss som är döpta. Och nu funderade jag på det här ämnet är: kom ihåg ditt dop. Kom ihåg ditt dop. Och det var ju först tänkt som ett bibelstudium, men det hade nog inte varit så lyckat efter de här föreläsningarna som Daniel Johansson har haft. Jag tänkte vidare att det är ju en som har gjort bibelstudier och gjort dem grundligt. Och det är ju Martin Luther. Han hade när han skrev Lilla katekesen gått igenom så många diskussioner med katoliker. Till exempel Eck, Kajatan med reformata, Zwingli om nattvarden och så vidare. Och han var tacksam för detta, för han tvingades in i den heliga skrift, vad den betyder. Och så har vi fått Lilla katekesen. Jag ska inte gå så närmare in på vad det är för en bok, men den är skriven av ett snille helt enkelt. Och nu tänkte jag att vi ska följa lite Lilla katekesen lite grann. Det får bli rätt så ytligt, för vi har inte så lång tid på oss. Ni har de här bladen, så ni kan ha överblicken där. Och vi börjar med att säga att den här första trosartikeln, den lyder: jag tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Och det kan ni sedan konfirmationstiden. Och detta, säger Luther, är trons högsta artikel. För hade inte skapelsen funnits, då hade vi inte haft varken andra eller tredje trosartikeln. Hörs det bra? Det är bra, okej. Okay. Ja, det är, vi har här, huvudsumman. Det är Fadern, skaparen. Och det är ju inte så att trosbekännelsen menar att det är bara Fadern som är skaparen. Men vi koncentrerar oss på Fadern som skaparen. Jesus är ju också skaparen. Kolosserbrevet till exempel, där det talas om allting har kommit till genom honom och till honom. Och den helige ande svävade över skapelsen. Så det är alla tre gudoms personerna som är med. Och här, den första trosartikeln handlar alltså om skapelsen. Och det är i skapelsen Guds kärlekstanke. Han vill bara vårt bästa med hela den här underbara skapelsen vi har runt omkring oss. Och vi kunde ta många exempel här, men ni får själva tillämpa det här också. Och syftet med skapelsen, det är detta att Gud vill oss allt gott. Det han har skapat, det är till för oss. Och det är till för att vi ska lova och prisa och tacka Gud för vad han har gjort för oss. I skapelsen så ger Fadern sig själv åt oss på samma gång som han ger hela skapelsen. Alltså, i skapelsen, vi säger ju allestädes närvarande. Gud är genom Fadern allestädes närvarande i hela sin skapelse. Där vi får, det är utgånget från Fadern själv. Och vi möter Gud i varje gåva. Maten vi äter, hälsa, frisk luft, fred som vi har i vårt land och så vidare. Vi kan räkna upp mycket. Och skydd. Att vi blir bevarade för mycket ont som skulle kunna hända oss. Och sen är det ju plikt, alltså dessa gärningar som Gud vill ska göras, kärlekens gärningar för varandra. Och för allt detta får vi tacka Gud. Det är skillnad på munken som ju ska dö bort från skapelsen och späka sig, svälta och så vidare, tigga och tror att han på det viset förtjänar något inför Gud. Det är Gud som är skaparen. Och vem är han? Han är vår Herre Jesu Kristi Fader. Och vad det innebär, det begriper vi inte. För han är Fader av evighet. Och hur det hänger ihop, det begriper inte jag. Men hur skulle man kunna förstå och begripa Gud? Och det är inte så att Gud är någon människa. Det är inte jag själv, även om jag gärna vill upphöja mig. Det är inte min makt, det jag har. Det är inte några ägodelar. Det är inte bilen eller huset eller något sådant. Det är inte någon konst. Det är inte min fromhet, min ånger eller tro eller något sådant. Och det är inte något skapat, utan det är Gud själv. Och han är Gud, Fader, allsmäktig. Allsmäktig. Han har alltså all makt. Han är Fader av hjärtat. Han älskar dig. Han vill dig allt väl. Även om du kanske tror det motsatta, så bakom allt som händer så vill Gud ditt bästa. Det kan du vara övertygad om. Och han vet bäst vad som är bäst för oss. Och därför behöver vi inte heller vara förskräckta för djävulen, för någon ondska. Vi behöver inte vara rädda för att bli övergivna, ensamma. Vi blir förföljda, fattiga, oförståndiga. Att vara okunnig, föraktad, syndare. För vi har en fader som är en fader av hjärtat, som älskar oss. Och han är aktiv. Han är alltså inte motsatsen passiv. Han är ingen orörlig, vilande makt, utan han är ständigt aktiv i hela sin skapelse. Och i denna skapelsen så ligger det Guds skaparkraft som visar sig på så många olika sätt. Och dessutom så skapar han nya himlar och en ny jord. Han är historiens herre. Han har kontroll överallt. Även vad som händer nu i Iran eller Venezuela eller Libyen eller vad det kan vara. Han har allt under kontroll. Och detta att han är himmelens och jordens skapare som vi bekänner, det är själva tyngdpunkten i förklaringen till första trosartikeln. Och lika lite som Guds väsen kan upphöra, lika lite kan uttalandet utav skaparordet upphöra. Det är ständigt verksamt. Och vi ser hur det hela tiden förnyas. Det föds nya människor och vintern blir till vår och sommar och så vidare. Och så detta, han har skapat mig. Han har skapat mig. Och det är viktigt. Det är tronspråk. Det är tron som säger mig, mig, mig. Om den är skapare. Han älskar mig. Han vill mig allt gott. Och jag är som människa skapelsens krona. Det är det främsta skapelseverket. Och det betyder också att han är min skapare. Betyder att jag är beroende av honom. Jag är helt beroende. Jag är inte självständig på det viset att jag kan gå mina egna vägar. Utan jag är helt i behov av hans godhet. Det är inte frågan heller om någon form av samverkan mellan Gud och mig. Och vi kan inte ens tänka en enda tanke eller få pulsen att slå om inte Gud verkade. Hela vårt liv är i Guds hand. Så bekänner jag i förklaringen. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron, alla lemmar, förnuft och alla sinnen, att han alltjämt uppehåller mig. Det är tonvikten i förklaringen till första trosartikeln. Det är på den enskilde. På också detta att Gud är närvarande. Och detta beroende, det är tron. Troberoende som är beroende av tabletter till exempel, så är vi helt beroende av Gud i skapelsen. Och nu när Luther skriver förklaringen till trosartikeln, så skriver han det som en berättelse. Och han har en helhetssyn, en holistisk syn på hela skapelsen. Och när han skriver förklaringen så använder han konkreta uttryck, han använder bilder. Och det är för att det lättare ska fastna i huvudet. Och därför så upprepar han också, och då han upprepar det viktiga ordet mig, det är personligt. Och så ser vi att han har ett speciellt sätt för att få in det i vårt minne. Han använder sig av till exempel L som begynnelsebokstäver, Leibes und Lebes, kropp och själ. Han skrev det ju på tyska, inte på svenska. Och han använder sig i första hand av verb. Det är inte substantiven i första hand. Och det hela det är inriktat på detta jag. Det är alltså som sagt var personligt. Och i den här förklaringen till första trosartikeln så är det en rytm. Och det är hela tiden för att man lättare ska lära sig den. Det är frågan om teism. Guds uppfattning. Gud lever och verkar i historien. Och när jag satte Hitler där, han mente ju på att han skulle ha ett tusenårsrike. Det var ju bara 12,5 år. Men Gud såg till att det inte blev längre. Den första trosartikeln beskriver Gud som skapar. Andra målar Kristus och tredje talar om hur tron uppstår. Det är inte här frågan om en deism, att Gud har skapat allt och sen lämnat åt sig själv till att utvecklas eller så. Och att han inte ingriper världens gång. Det är inte heller panteism där Gud finns överallt och ingenstans. Ja. Dessutom försörjer han mig, ni kan ju se på era lappar också, varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem och med allt vad jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. Och det hör ju ihop med bönen Fader vår, vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och Luther skriver, det går på samma sätt som det går föräldrar. Barn sätter inte sådant värde på det dagliga brödet som på äpplen och päron och dylikt. Och så är det ju. Vi glömmer kanske att tacka för att vi har frisk luft till exempel. Det är ju ytterst väsentligt. Men hur ofta gör vi det? Eller fred i vårt land. Och det här det handlar om Guds försyn. Han ser till att vi behöver, att vi får det vi behöver, så att han uppehåller oss. Och nu använder han utav just det ordet mig personligt. Det är ju hela förklaringarna går in på detta. Och detta är unikt. Det tänker vi inte på. Men det är Luther som på ett speciellt sätt, det är inte Augustinus eller någon av kyrkofäderna, utan det är Luther som alldeles speciellt lyfter fram att detta gäller mig. Och så ordet allt som kommer igen där i förklaringen. Hus och hem, där ser vi också hur han använder sig av de första bokstäverna HH, Haus und Hof. Det är alltså frågan om familjen. Och här är det frågan om tro som en förtröstande tillit. Man litar på Gud, som den här flickan som litar på dem som kastar upp henne i luften att hon ska bli fångad, annars hade hon säkert inte gjort det. Och vi får visa tillit till Gud. Och så beskärmar och bevarar han mig. Och det har vi också här. BB. Behytet und bevartet. Och så kommer det detta att och det hör ju ihop med sjunde bönen i Fader vår, fräls oss från ondo. Och Gud är helt självständig. Ingen kan tvinga Gud att göra någonting. Han är totalt fri. Och han är också vis. I allt vad han gör så ligger det vishet. Hela skapelsen. Och det är ju förunderligt att se hur Gud har lagt in visheten i skapelsen. Men ja, där finns ju det oändliga exempel vi skulle kunna ta på Guds vishet. Och bakom det så ligger ju just detta med att han också är allvetande. Han vet precis allting. Och kan då använda sin vishet på rätt sätt. Och så är han dessutom allsmäktig. Och han ger en god utgång. Även där det kan se ut och vara hopplöst, så ger han en god utgång för det sina. Och det kan vara till fostran. Och så ger han också kraft att bära när det blir tungt och det går emot. Och han sätter också upp en skärm. Han beskärmar mig. Han sätter upp en skärm för mycket ont som kan hända. Och och han bevarar mig fullständigt. Och det har vi också i afton och morgonbönerna i katekesen. Han beskyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. Skada, det är ju sådant som det blir olycka. Någon, en olycka som händer. Farlighet, det är alltså möjligheten till att det kan bli en olycka. Även det beskyddar han oss ifrån. Jag kommer att tänka på när vi körde under en älg för några år sedan. Vi var 4 stycken i bilen. Hur Gud beskyddade oss. Det var ju en olycka, men det kunde ju bli ett mycket, mycket värre. Alltså det är en möjlig farlighet. Och allt ont, och det är ju förstås synden, det är döden, det är lidande och då också det eviga lidandet i förtappelsen. Men Guds vrede är inte i Guds hjärta. Gud tuktar inte genom att han närmar sig, utan genom att han drar sig undan och lämnar människan ensam. Så när Israels barn ständigt gjorde emot Guds vilja, då drog han sig undan, då drog han undan sitt beskydd av Jerusalem, och så fick Jerusalem förstöras. Och då använder Gud sig av skapade varelser som utför hans verk på hans vink och befallning och tuktar de ogudaktiga. Ja, och därför har vi anledning att tacka och lova när vi blir räddade. Det är Guds faderliga kärlek. Och det är nåd. Och det är allt gott som vi får. Allt detta gör han av sin blotta nåd och faderliga godhet utan all min förtjänst eller värdighet. Det är nåd. En oförtjänt nåd. Och tron i det här sammanhanget, det är att vila i Guds nåd. Det är att tro. All, det uttrycket använder Luther, och det är ju grunden till det första budet. Vi ska frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom, och det beror på att han tar hand om oss fullständigt i alla avseenden. Min ja, ska vi se nu, han beskyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont, och det är alltså mig det gäller. Det är mitt ja. Utan min godhet. Det är Guds ofattbara kärlek, agape, kärleken. Och Guds kärlek till oss, det är inte ett godtycke. Så att ibland är det så, ibland så. Eller att det gäller den och den, men inte den. Och han både kan och vill det bästa för oss. För vilket jag är skyldig att tacka, lova, lyda och tjäna honom. Tacksamheten, den är viktig. För det är just där vi kan se Guds avbild har formats i en människa. Att människan är tacksam till Gud för vad Gud gör för oss. Och i tacksamheten ligger kristlig fullkomlighet. Lova, det är ju prisa Gud, och det är barnets lek och glädje. Det som kommer fram i ordspråksboken. Hur är det där hemma i himmelen? Det är en lek och glädje för Guds ansikte. Och detta är det här med tro och gärningar att göra också. Och då kommer vi in på detta som Stora katekesen förklarar för oss. Att de gärningarna, det är enligt 10 Guds bud. Och det förklaringarna till buden, det har Luther satt ihop genom att se Mose lag, alltså de 10 buden som Mose fick, plus bergspredikan som Jesus går igenom buden, förklarar dem, plus Jesu liv, hur han har tillämpat buden genom sitt liv och hans gärning. Och detta, det är det vi ber i Fader vår, tillkommer ditt rike. Det sker när detta händer. Och det är helt och hållet sant. Det är en omskrivning av amen som ju betyder sant, fast, giltigt. Och amen och tro, på hebreiska så hör de ihop de orden. Tro är här frågan om visshet. Man är viss. Det är att det är sant. Visst för den troende. Alla som tror är vissa om att Gud är idel godhet. Ja. Ska vi se.